stannar upp, söker svar. En liten strof ur sången, och jag tänker det är det som också händer när vi samlas till gudstjänst och för några minuter lägger annat åt sidan för att be, lovsjunga och lyssna till bibeltexten. Och det ska vi göra nu. Jag ska ta er med till Daniels bok ännu en gång. Den här boken i Gamla testamentet som är som fullpackad med klassiska berättelser. Den brinnande ugnen. Nästa vecka så är vi i lejongropen. Vi har läst om märkliga drömmar. Och idag så har du hört om det där med eldskrift på väggen? Nej. Ja, jo, det kommer från den här bibelboken faktiskt. Och när vi kliver in i det femte kapitlet som vi gör idag, så stöter vi på en ny kung som heter Belsassar. Han som har liksom varit med tidigare, Nebukadnessar. Han dök upp i första kapitlet och haft en framträdande plats genom kapitel 2, 3 och 4. Han är borta. Och i hans ställe så finns det nu en man som heter Belsassar. Men historiker och bibelforskare har funderat på vem var han? För i de gamla babylonska texterna så står det att Nebukadnessars efterträdare, han hette Evil-Marduk. Han tänker du, ja, så tänker historikerna. Och så undrar, för Belsassar nämns inte. Varför inte? Men så i början av 1900-talet så grävde man fram ett stort antal lertavlor som cylindrar med inskriptioner. De här finns på British Museum idag. Och då klarnade bilden. Det visade sig nämligen att tiden efter Nebukadnessars död, den blev dramatisk, turbulent. Det var en orolig tid då flera av kungarna som tillsattes blev mördade på kort tid. Det stora mäktiga babyloniska riket var inne i en turbulent period. Och en man som hette Nabonidius, han tillträdde som kung sådär 556 före Kristus. Vi är länge sedan nu alltså. Men ganska snart så tvingade makteliten bort honom från Babylon. Fortfarande var det han som var officiellt sett kung. Men den som regerade och upprätthöll det babyloniska imperiet i Babylon, det var hans son, gissa vem? Belsassar. Och det är lite intressant att Bibeln gång på gång faktiskt visat sig vara påfallande historiskt korrekt. Alltså, de frågor som har dykts upp har ofta, liksom, kanske efter en hel del forskande, ändå visat sig stämma. Och de här frågorna har rättats ut. Men när vi kliver in i kapitel 5 i Daniels bok så är läget spänt. Inte bara på grund av interna motsättningar. Det är också så att en ny stormakt har börjat resa sig. Perserna har allierat sig med mederna och tillsammans så börjar de erövra omkringliggande områden. Och lyssna, den 11 oktober 539, det är den här dagen då den här texten utspelar sig. Då närmar sig fiendens armé, alltså perserna och mederna, de närmar sig Babylon. Det är sammanhanget. Och nu så vill jag ta er med. Jag har delat in läsningen idag i tre delar. Så att det kanske blir lite mer hanterbart att lyssna till. Så följ med. Jag vill läsa de första fyra verserna i Daniels bok kapitel 5. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. När Belsassar var påverkad av vinet så befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur skulle dricka ur dem. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack vin ur dem. Och medan de drack och prisade sina gudar av guld och silver, av koppar, järn och trä och sten. Ja, medan de drack så prisade de sina gudar. Belsassar har ställt till med fest. Och det finns olika fester. Allt ifrån riktigt bra till riktigt dåliga och på hela skalan däremellan. Det är många där, 1000 stormän plus alla andra. Men den här festen, den urartar till ett fylleslag. Jag vet inte om du har varit med på någon sån fest någon gång. Det här var en sån fest. Och Belsassar som är ordentligt full, han begär att tjänarna ska hämta in vad då? De där kärlen som hans företrädare, kung Nebukadnessar, för många år sedan tagit i templet i Jerusalem. Det här är ett ganska märkligt tillfälle att festa. För utanför, det här är märkligt, för utanför murarna, där står perserna och mederna. Men ikväll så då firar och festar Belsassar. Och man kan undra, varför den här festen? Det står inte varför, man kan ju fundera. Jag tänker, två skäl skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara att Belsassar har en falsk tilltro till Babylons försvarsförmåga. Murarna runt den här staden var kända för att i princip vara omöjliga att forcera. Yttre murar, inre murar, höga kopparportar. De här murarna kan ingen ta sig förbi. Så varför bryr sig om de där ylande hundarna där ute? Vi är säkra här bakom våra murar. Välkomna till fest. Eller ett annat skäl till att Belsassar ställer till med ett sånt här kalas skulle kunna vara att han faktiskt bara blundar för problemen som dyker upp där borta vid horisonten. Kanske vill han distansera sig från de där verkliga problemen som dykt upp. Han kanske inte vill stanna upp. Han vill inte tänka på det som egentligen borde hanteras och tas tag i. Han skjuter upp det. Bättre då att bjuda in till fest. Vinet det flödar. Kungen och hans stormän super sig fulla ur heliga bägare från templet i Jerusalem. Och i fyllan så prisar de sina gudar av guld och järn, trä och sten. Och det är då det oväntade händer i den här berättelsen. Det är då, när allt det här pågår, som Gud griper in och vi får liksom en text som handlar om någon slags himmelsk graffiti. Så vi läser vidare från vers 5. I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats. Och kungen såg handen som skrev, och då bleknade kungen och fylldes av oroliga tankar. Han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. Och han ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna och kaldéerna och stjärntydarna. Kungen sa till de vise i Babel: den som kan läsa den skriften och ge mig dess tydning ska bli klädd i purpur, få en guldkedja runt sin hals och styra som den tredje i riket. Den tredje, det var ju så att det var Nabonidus som egentligen var kung. Han var nummer två, så det är nummer tre. Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Och kung Belsassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen försvann från hans ansikte och hans stormän var bestörta. Men när drottningmodern fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, då kom hon till festsalen. Och där tog hon till orda och sa: må kungen leva för evigt. Låt inte dina tankar skrämma dig. Var inte så blek. I ditt rike finns en man med heliga gudars ande i sig. På din fars tid så visade han sig ha insikt och förstånd och en vishet lik gudars vishet. Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland spåmännen och besvärjarna och kaldéerna och stjärntydarna. Din far kungen gjorde så eftersom Daniel, som kungen gav namnet Beltesassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd, skicklighet att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. Låt därför nu hämta Daniel, han kommer att ge tydningen. Plötsligt visade sig en hand. Och jag tänker mig att det var en stor hand. Som skrev med stora bokstäver. Det står inte så, det står bara att det var en hand. Fingrar som av en människohand som skrev. Det är en dramatisk scen. Allt stannar upp, skratten tystnar. Bägare som har lyfts för att skåla ställs långsamt ner. Kungen bleknar, blir alldeles knäsvag. Benen viker sig. Men som festens värd så är det ändå han som måste ta tag i det här. Så han kallar in expertisen. Nu får de komma igen. De där besvärjarna och kaldierna och stjärntidarna. Men, vad står det? De kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. De verkar kunna se texten men kan inte läsa. Kanske för att bokstäverna var på hebreiska. Det kanske var så. Det här är ju babylonier. Kanske att det skrevs på hebreiska. Ett litet obetydligt språk som ingen där kunde. Kungen och hans hovmän, de ställs inför ett klassiskt hermeneutiskt problem, tänker jag. Den som vill tillgodogöra sig en text behöver två saker. Läsa och tyda. När det kommer till att tillgodogöra sig bibeltexten så behövs två saker. Vi behöver kunna läsa, förstå orden och meningarna på ett språk som vi begriper. Men sen det andra, det handlar om att förstå innebörden. Budskapet, att kunna tyda och tillämpa. Vad betyder det här för oss, för mig? Det här har liksom text, bibelläsare i alla tider brottats med. Att läsa och tyda. Om man gör en liten utvikning. I Nya testamentet så berättar Lukas om ett oväntat möte. På vägen som går från Jerusalem till Gaza. Där det idag färdas militärer och många andra. Där färdades för länge sedan en etiopisk hovman. Han har varit i Jerusalem och är nu på väg hem. Filippos, som är en kristen ledare, stöter på honom. Den här mannen färdas långsamt i en oxvagn. Och Filippos tappar hakan när han hör att den här mörkhyade mannen läser ju Bibeln. Så han söker sig närmare och frågar: förstår du vad du läser? Och etiopien svarar: hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Textläsning och att kunna tillgodogöra sig Guds ord har i alla tider varit utmanande för oss människor. Men det finns vägar. Vi behöver vägledning. Så med det där skriftstället som utgångspunkt så förklarar Filippos budskapet om Jesus för Etiopien. Och det slutar med att den här mannen från Etiopien blir en kristen. Och det slutar, berättelsen slutar med att han fortsatte sin resa fylld av glädje. När Guds ord får landa i våra hjärtan, när vi inte bara kan läsa utan också förstår vad det är Gud talar om, då fortsätter vi vår resa i glädje. God teologi och textutläggning gör någonting med hjärtat. Det gör att vi ber mer helhjärtat. Vi sjunger vackrare, vi vittnar frimodigare. Belsassar, han kunde varken läsa eller tyda och ingen annan heller. Men de anar ändå att någonting inte står rätt till. Det står att kungen blir förskräckt, färgen försvann från hans ansikte, alla där är bestörta. Det är då hon kliver in. Troligen Belsassars svärmor, den gamle kungen Nebukadnessars fru. Hon har inte deltagit i det här fylleslaget. Hon har varit någon annanstans. Men när hon får höra om vad som händer så kommer hon in och styr upp stöket. Ja, tänker någon mamma, det där är vad vi gör. Hon säger två saker. Skärp till dig. Ja, hon har lite mer inlindat. Men i praktiken, skärp till dig Belsassar. Det andra är, kalla på Daniel. I ditt rike finns en man som har heliga gudars ande i sig. På din fars tid så visade han sig ha en vishet lik gudars vishet. Alltså det är nu när det är kris, då blir Daniel intressant. Ja, det är sig ganska likt, tänker jag. Det är ibland så att det är först i tider av oro och kris som folk söker sig till kyrkan eller till kyrkliga ledare. Det är inget nytt med det. Det får man gärna göra. Det är bra. Men man kan göra det alla dagar. Vi tar tag i den sista delen av texten. Följ med nu från vers 13 till kapitlets slut. När Daniel hade förts till kungen så tog kungen till orda. Är du Daniel? en av de judiska fångarna som min far kungen förde hit från Juda. Jag hör talas om dig och om dig att Gudars ande bor i dig och att du visat dig ha en insikt och förstånd och en utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig, men de kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge tydningar och reda ut problem. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, ska du bli klädd i purpur, få en guldkedja runt din hals och styra som den tredje i mitt rike. Då sa Daniel till kungen: du kan behålla dina gåvor och ge din belöning åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge tydningen. Åt din far Nebukadnessar och konung gav den högste guden rike och storhet, ära och härlighet. Inför den storheten som Gud gav honom darrade människor av alla folk och stammar och språk. De darrade i skräck för honom. Vem han ville dödade han och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han och vem han ville ödmjukade han. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Han blev utstött från människor och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe, och hans kropp fuktades av himlens dagg. Ända tills han insåg att Gud den högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men du Belsassar, hans son, du har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots allt du visste. Du upphöjde dig mot himmelens herre och lät bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur drack ur dem, och samtidigt prisade du dina gudar. Gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel och farsin. Här är vad orden betyder. Mene, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på dem. Tekel, du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Peres, ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Då befallde Belsassar att man skulle klä Daniel i purpur och hänga en guldkedja om hans hals och utropa honom till den tredje riket. Men samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung, och meden Darajevers tog emot riket när han var 62 år. Oj, långa läsningar, mycket text. Låt grannen sova om hon eller han somnade. Vi andra fortsätter. Daniel kommer in där och Belsassar, jag tycker att han är ganska skeptisk. Det låter som att han är lite nedlåtande nästan mot Daniel. Han säger: är du Daniel, en av de där judiska fångarna? Det finns något nedlåtande i tonen. Och jag tänker också att om jag läst de tidigare kapitlen, så är det som att Daniel också är lite en annan ton. Alltså när han tidigare uppmanades att tolka Nebukadnessars drömmar, då är det som att han tyckte det var lite jobbigt. Jag är ledsen. Jag önskar att det här handlade om dina fiender, Nebukadnessar. Men nu är det så att den här drömmen handlar om dig. Och så kom det ett ganska tufft budskap. Men här, när Daniel står inför Belsassar, så går han rakt på sak. Han är ganska kort i tonen. Han börjar med att säga: dina gåvor kan du behålla. Jag behöver inget från dig. Inget alls faktiskt. Dina pengar kan du ha kvar. Jag behöver inte din prestige. Jag behöver inte bli klädd i purpur eller få en guldkedja. Allt det jag behöver har jag i Gud. Jag behöver inget från dig. Och så ger Daniel en tillbakablick, en slags resumé över det som har hänt i kapitel 4. Han säger: du Belsassar, du vet, du har hört, du känner till hur Nebukadnessar blev övermodig och förhävde sig. Han blev uppfylld av sig själv och det ledde till en period av djup psykisk ohälsa då allt togs ifrån honom. Men du, Belsassar, säger Daniel, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta, trots att du visste allt detta. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Alltså det är en Herrens tjänare som talar ett ganska tufft budskap. Du har levt ditt liv och utövat ditt ledarskap utan någon tanke som helst på Gud. Det här är en hårdhudad hedning. Han har konsekvent nonchalerat och struntat i Gud. Faktiskt mer än det. Han har aktivt föraktat och hånat Gud. Han hade kunskap men valde att inte ära Gud. Och det är värt att notera att även hårdhudade hedningar förväntas ära Gud. Och det här är en välskriven berättelse. Det är först i vers 25 som vi får reda på vad den där handen skrev. I vers 25 står det så här. Så lyder den här texten. Mene, mene. Mene som betyder räknat. Gud ser och vet. Gud känner till det som sker. Inget är fördolt. Han har koll. Mene, mene. Han räknar två gånger. Kollar efter noga. Hur kollar Gud upp saker? Vi vet inte. Vi vet bara, den som läser Bibeln ser att genomgående är Gud rättvis och rättfärdig. Han är noggrann. Han är korrekt. Tekel. Vägt. Att Gud väger Belsassar handlar om att Gud granskar och bedömer. Gud räknar och konstaterar, det här duger inte, Belsassar. Du är vägt på en våg och funnen för lätt. Det är väl inget problem, tänker de flesta, det är det vi vill. Det är inte, vårt problem är snarare att vi är för tunga. Men det är klart, här handlar det inte så mycket om kroppen utan om att livet vägs och granskas. Ett liv som är för lätt, som saknar mening, betydelse inför Gud. Ett liv som är för tunt och för utspätt. Du är väg på en våg och befunnen för lätt. Därför så har Gud delat upp, korrigerat. Gud kliver in, Belsassar bedöms och domen blir att ditt rike har delats och givits åt meder och perser. Och här rör vi vid ett tema som återkommer i Bibeln. Att Gud är domaren. Gud är den som en dag ska döma levande och döda. I den apostoliska trosbekännelsen så säger vi det. Vi bekänner vår tro på Jesus som korsfäst, död, uppstånden. Han är uppstigen till himlen, sittande på Gud Faderns högra sida. Och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. I en tjock bok från 70-talet, ett klassiskt verk, så skriver en brittisk teolog om Nya testamentet. Och han gör en grundlig läsning av evangelierna och så ställer han frågan, vad var det Jesus sa om Gud? Hur talade Jesus om Gud? Vem och hurdan är Gud? Vad sa Jesus om det? Vad är det som Jesus betonar och lyfter fram? Och George Eldon Ladd menar att det är fyra saker som är distinkta, signifikanta när Jesus talar om Gud. Han säger att Gud är en sökande Gud som söker efter människan och bjuder in. Det är det Jesus talar om. Och på ett provokativt sätt så talar Jesus om Gud som vår far. På ett sätt som skiljer sig från den samtiden. Gud är vår far som älskar sina barn. Som söker och inbjuder oss. Men så säger Ladd, sen finns det ett tydligt stråk i Jesu undervisning om att Jesus också talar om att Gud är den som dömer. Och det här ligger helt i linje med Daniels bok. Gud vägde och bedömde världsledare som Belsassar. Och vet du, det gör Gud också idag. Gud väger Trump. Gud bedömer Putin. Gud känner till Ismail Haniyeh, Hamas ledare som lever ett gott liv i Qatar medan hans folk förgås i ett krig som han startade. Gud känner till hur Hamas ledare under lång tid planerade de där ohyggliga dåden som ägde rum den 7 oktober. Gud vet detaljerna i det som hände den där dagen när Hamas-krigare överraskade, våldtog och torterade unga och äldre och sen kidnappade 100-tal människor. Gud väger också de israeliska bosättarna som i decennier tagit över kulle för kulle, olivlund för olivlund av det land som i hundratals år brukats av palestinska familjer. Gud ser hur vingårdar har skövlats, hur fattiga har berövats deras rätt, hur änkor och faderlösa har plundrats. Gud ser och vet. Och Gud väger kanske särskilt Benjamin Netanyahu och hans regering och deras hänsynslösa svar på den här attacken den 7 oktober. Gud vet, han har räknat en och två gånger. Han vet hur många tiotusentals män, kvinnor och barn som har dödats och hur många miljoner som har tvingats på flykt. Gud vet och känner till. Gud har inte vänt bort sitt ansikte. Bibelns budskap är att Gud en dag ska gå till rätta med överträdelser och övergrepp. Så frågan eller ropet som stiger från jorden är: hur länge, Herre? Hur länge ska det här få pågå? Och tillsammans med de heliga i Uppenbarelseboken så undrar vi: hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom? Så detta med att Gud är den som dömer levande och döda, det kan först uppfattas som hotfullt eller skrämmande. Men tänker vi efter så är det precis tvärtom. Det är goda nyheter. Det finns hopp för världen. Och psalmisten säger: folken ska tacka dig, Gud. Alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla. Varför då? Jo, för du dömer rätt. Gud väger världsledare och kommer inte låta ondska och övergrepp passera utan konsekvenser. Så utsatta människor har i alla tider återvänt till Daniels bok, inte minst, för att hämta kraft, hopp och tröst. Gud väger världsledare, men inte bara det. Gud väger alla, också vanliga människor och våra liv. Och när vi bläddrar oss fram och kommer till Nya testamentet och möter Paulus, så ser vi att han är trygg med att det är Guds sak att bedöma våra liv. Jesus är den enda som på ett rättvist och korrekt sätt kan bedöma. Han säger så här, Paulus, i 1 Korinthierbrevet 4: det spelar inte så stor roll vad ni tycker om mig. Vi som är så upptagna med vad andra ska tycka och tänka. Bakom maskerna så är det ju många som i alla tider kämpat med känslan av att inte duga i andras ögon. Men Paulus säger: det spelar inte så stor roll vad ni tycker om mig. Ännu mindre vad folk i allmänhet anser. Jag har inte ens någon egen åsikt riktigt om mig själv. Alltså, Paulus vet att det är i Guds ögon som vårat värde bestäms. Och Paulus verkar akta sig för att vara allt för självsäker och tala om sitt eget liv. Det är som att han vet att vi själva ofta är vår hårdaste domare och att vi har ofta lätt för att döma ut oss själva. Istället säger Paulus: det är Herren. Den som dömer mig är Herren. Paulus har landat i att det är Jesus. Och han är trygg i att det är Guds sak att läsa av och bedöma. För Jesus är den enda som kan bedöma våra liv på ett korrekt sätt. För han ser hela bilden, förstår orsaker och omständigheter. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret. Att Gud kommer bedöma och döma kan upplevas skrämmande. Men den som träder fram i ljuset från Jesus kommer att få erfara och uppleva att det finns en förvandlande befrielse där. Insikten att det är Jesus som ska bedöma hjälper oss, dig och mig, att göra upp med vår vilja att vara alla andra till lags. Det öppnar upp för en frihet att leva till Guds ära. För den vi kommer till, han är full av nåd och sanning, helighet och barmhärtighet. Och någon har uttryckt det så här, och det här skulle kunna vara en lärdom, inte minst från Daniels bok kapitel 5. Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill att jag ska vara. Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du, Gud, vill att jag ska vara. Belsassar hade gått sin egen väg. Han hade stängt till sitt hjärta. Slutat lyssna till Gud. Då skrev Gud på väggen. Idag talar Gud på så många sätt. Han talar i drömmar. Vi läser idag om att han skriver på väggar. Men han talar också i våra hjärtan. Vi ska få lyssna till en sång. Där rubriken är. Nu måste jag slå upp igen. Det här är en helt ny sång för mig. En sång som heter Skriv i mitt hjärta. En sång som handlar om att Gud talar in i mitt hjärta. Påminn mig om att jag är din. Vi lyssnar till den och sen så ska vi gå in i en stund av bön. Men varsågoda och sjung för oss.